Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 743. Det är onsdag den 20 maj. Klockan är snart 23 här hemma i Sverige. Gina Lindberg i Washington, hur är läget?
Hej, snart 9 på den här sidan Atlanten. Och full fart i nyhetsfabriken kan jag säga. Flasharna står som spön i backen även idag.
Du verkar lite stressad.
Ja, lite. Ja. Lite, det är många nyheter på en gång.
Ja. Det är kul. Roger Wilson, du är här.
Ja, men jag är helt överväldigad också. Jag jobbar ju bara med det här några dagar i veckan. Och idag var det som att det var en syndaflod av nyheter liksom från USA. Och varje gång jag trodde att jag hade satt mig in i någonting så kom det någonting nytt.
Mm-hmm. Vet ni, jag har ett knep för er om ni vill koppla av. Ja. Det är att byta mobiltelefon, vilket jag har ägnat min dag åt. För då är allt liksom borta och man har inga notifikationer och ingenting händer. Nej. Så att jag har inte
så
märkt någonting.
Ja, det blivit ett kort program utan några svar i sig, bara dina frågor
idag. Alltså jag ställer frågor så får vi se vad ni har för svar. Idag tänkte jag att vi skulle prata nämligen om Trumps nya miljardfond av skattepengar som ska gå till människor vad det verkar som behandlats orättvist under Biden. Och så ska vi ta upp nästa reality-stjärna som är på väg in i politiken med populism på schemat. Och såklart ska vi höra hur Gina hade det på det stora bönemötet i Washington i helgen. Men bara en sak först. Jag vill börja med att fråga dig, Gina. Det här hände igår när jag fortfarande hade en fungerande telefon och därför såg detta. Det hände någonting som jag uppfattade var ett stort bakslag för Trump i senaten igår. Det handlar om Irankriget. Vad var det?
Just det. Igår kväll så röstade senaten ja till att gå vidare med en resolution som går emot Irankriget. Det här betyder inte att de kan stoppa kriget, men det är första gången som senaten överhuvudtaget markerar mot Trump och mot Trumps krigsbeslut. Tidigare har ju republikanerna röstat på hans linje. Men nu var det 4 republikanska senatorer som röstade mot kriget och de gjorde det tillsammans med demokraterna så att röstsiffrorna blev till slut 50 mot kriget och 47 för. Så att det här är första tecknet på att senaten på något sätt agerar mot Trumps Iran-politik.
Men är det bara symboliskt eller kan det få några verkliga konsekvenser?
Inte än. Det här är en proceduromröstning som det kallas för, så att det får ingen direkt effekt i det här läget. Det krävs ytterligare 2 omröstningar i senaten, det krävs ytterligare 1 omröstning i representanthuset om det ska hända något. Så att än så länge är det här mest symboliskt. Men det tyder ju ändå på att motståndet mot Trumps krigföring börjar märkas. Och det är första gången i senaten som det märks i form av en sån här proceduromröstning.
Mm. Intressant. Då ska vi gå över till nästa ämne, nämligen Trumps nya miljardfond där skattepengar både verkar kunna gå eventuellt till tidigare 6 januari dömda och kanske rent av till Trump själv. Gina, det handlar om pengar som människor som anser sig utsatta för politiskt motiverade eller felaktiga federala utredningar ska kunna söka. Alltså är det någon slags skadeståndsfond?
Ja, det är det. Det här är en ny fond som man inrättar för att kompensera det som Trump kallar de som har varit utsatta för juridisk krigföring som han hävdar pågick när Biden var president. Och Trump har ju drivit den här linjen länge, att han påstår att under Biden så var rättsväsendet helt politiserat. Han har ju hävdat att det pågick häxjakt mot honom och mot andra som var allierade med honom. Och nu är det dags att betala tillbaka, bokstavligt talat, till de som har utsatts för den här påstådda häxjakten. Så därför inrättar han den här fonden där människor eller offer, som han kallar dem, kan ansöka om pengar och få ekonomisk kompensation i efterhand. Och bland de som kan söka pengar finns alltså de som dömdes för stormningen av kongressen 6 januari 2021.
Ja, och
de har ju benådats av Trump, men nu ska de också kunna söka ekonomisk kompensation. Sen är det ju inte säkert att de får det, men de ska kunna ansöka.
Ja, och Roger, det var ju det som fick mest medial uppmärksamhet. Det var ju just att, jaha, nu ska, som kritikerna sa, nu ska alltså de som stormade vårt lands kongress kunna få skattepengar för detta.
Ja, det var den vinkeln många gick på, och det finns väl också olika källor som säger att det kan bli en hel del utbetalningar. Det var ju 1500 personer som åtalades efter den 6 januari, och av dem finns det då 200 personer som dömdes för misshandel då. Så det är ju mycket diskussion kring om då man kan bli dömd för misshandeln, men kanske till och med finns på film när man står och slår mot en polis, och sen ska man då också få ersättning ur den här fonden. Men det finns ju också andra som man skulle kunna se möjligheten att begära ut pengar. Det finns ju politiker i kongressen till exempel som ju tog väldigt illa vid sig över att man granskade deras samtalslistor från deras mobiltelefoner i samband med 6 januari, att man begärde in dem. Det fanns en runda där det ser ut som att de skulle kunna få ut en ersättning tidigare. Det är möjligt att en del av dem också anser sig ha blivit illa behandlade av Biden-administrationen.
Mm. Gina, vet du några ytterligare personer som kan då komma i fråga för den här fonden?
Ja, det är öppet, och när J.D. Vance fick frågor om det här i Vita husets briefingrum igår så nämnde han en person som kan söka. Hunter Biden, sa han till exempel, skulle kunna söka. För han ville markera då att det här är minsann inget som bara republikanska väljare kan söka, utan även demokrater. Men de här ansökningarna ska då prövas från fall till fall, och den som ska avgöra vilka som ska få skadestånd, det är en särskild kommitté som utses av Trumps tillförordnade justitieminister Todd Blanche. Och då är det ju lite pikant att Todd Blanche tidigare var Trumps personliga advokat i flera av de här rättsprocesserna som han var inblandad i. Och den här fonden kommer då förfoga över, som du sa, nästan 1,8 miljarder dollar, eller för att vara exakt, 1,776 miljarder dollar, för att de där siffrorna är ju symboliska, det är ingen slump. De symboliserar 1776, alltså det år som USA blev självständigt. Och de pengarna tas från offentliga medel, alltså skattepengar, och man talar ju om det här som att det ska vara en patriotisk fond, som Trump har sagt. Han säger själv att han inte själv ska vara inblandad i att välja vilka som får skadeståndet, men han verkar väldigt nöjd med att den här fonden nu inrättas.
Man kan ju tänka sig till exempel att Steve Bannon också skulle vilja ha en slant. Han satt ju i fängelse för trots då mot kongressen. Han kom inte och vittnade eller blev utfrågad av kongressen när han blev kallad. Även tidigare handelsrådgivaren Peter Navarro blev dömd på samma sätt. Så det är ju inte alls säkert att det bara handlar om de som var inblandade i själva stormningen. Det finns också personer i Trumps närhet då och kanske nu som också skulle kunna söka pengar ur den här fonden då.
Mm. Trump själv säger i alla fall att han inte har haft någonting med den här fonden att göra. Så här sa han i måndags.
Do you believe that people who committed violence against Capitol Hill police officers on January 6 should be eligible for compensation from this DOJ fund? And are you or your family members going to be seeking compensation from that fund?
It'll all be dependent on a committee. A committee is being set up of very talented people, very highly respected people. I think it's a committee of five. And again, I didn't do this deal. It was told to me yesterday. They said they're doing something. I do believe there has to be compensation for people that were destroyed.
Ja, Roger, som vi hör här så säger Trump att han inte har någonting att göra med den här fonden. Samtidigt så drar Trump och hans advokater tillbaka en stämning mot skattemyndigheten och finansdepartementet. Hänger det här ihop?
Ja, det gör det ju, för det här är en del av den uppgörelsen som gjordes när man då drog tillbaka den där stämningen. Eller man gjorde upp i godo. Trump och delar av hans familj stämde ju skattemyndigheten på 10 miljarder dollar för att deras deklarationer hade läckt ut genom en anställd eller en person som var anställd via skatteförvaltningen. Så det här är ju en del av det. Men det är ju kanske en av de få gånger som Trump då säger att han inte var inblandad när en deal gjordes. Samtidigt så har han ju haft en del att säga om den, och att den också är, att det är väldigt viktigt då att de här pengarna betalas ut. Mm. Det finns ju en Trump-taktik här ibland, att man inte vet någonting om saker som kräver svåra, som kan leda till svåra följdfrågor.
Mm. Och samtidigt med det här så stod det också klart att staten förbinder sig att aldrig mer utreda några skattefrågor som har kopplingar till Donald Trump eller hans familj. Gina, kan då alltså Trumps söner som kontrollerar hans bolag, kan de i princip göra vad som helst rent skattemässigt nu utan att bli synade?
Ja, det här beslutet betyder att Skatteverket kan inte utreda ärenden som gäller Trump, Trumps familj eller hans företag som har hanterats fram till nu, fram till maj 2026. Så att det gäller inte framtida eventuella skatteärenden, men alla tidigare deklarationer är nu något som Skatteverket lovar lägga bakom sig och aldrig utreda och aldrig driva några anspråk eller kräva några pengar i efterhand. Så att det här är en del av den här förlikningen. Så att Trumps argument här går ju ut på att han hade stämt Skatteverket, IRS, på 10 miljarder dollar och nu slipper de så att säga betala skadestånd till Trump. Istället så gör man den här uppgörelsen. Mm. Så han menar att De här pengarna skulle IRS ha varit tvungna att betala till honom. Nu ska delar av pengarna istället gå till den här skadeståndsfonden. Och så ingår också det här med att deklarationer från Trump-familjen inte ska granskas.
Den här nu vänder vi för evigt blad uppgörelsen, Roger, jag anar att det finns kritik mot den.
Det finns det, men den kom också lite sent, för det var ju också sådär att Todd Blanche satt och blev utfrågad i kongressen kring den här första delen av uppgörelsen, och sen efter den utfrågningen så smög man fram den här skattegranskningsklausulen eller vad man ska kalla det. Men det finns ju folk som har kallat det här korruption rakt ut, rakt fram, till exempel högt uppsatta demokrater, men det har man också, man pratar också om fonden på samma sätt, alltså jag tänker på Jamie Raskin som kallade för de här 1,7 miljarder dollarna, att det var ju att det är rena rama bedrägeriet helt enkelt, pengar som kan delas ut till Trumps privata milis av upprorsmakare, upploppsmakare och vit makt aktivister och även de som brutalt misshandlade poliser. Men jag tyckte det var lite segare faktiskt med den här skatteuppgörelsen, men lite grann för att det där smögs ut. Jag vet inte om du har sett mer, Gina?
Ja, det har varit överhuvudtaget. Nyheten om den här fonden har ju lett till, det är ju många Trump-anhängare som tycker att det här är bra och säger att nu skipar Trump rättvisa och nu kan vi äntligen få balans igen. Men bland demokraterna, precis som du säger, Roger, det är ju väldigt, väldigt, väldigt upprörda reaktioner och många som kallar det för missbruk av skattemedel. Och det har också kommit reaktioner från poliser som var med under och försvarade kongressen 6 januari 2021 som blev misshandlade. En av dem som har framträtt mycket i media och som har varit med i hearings i kongressen är ju den här polismannen Michael Fanone. Och han har varit med i flera medier de senaste dagarna och sagt att det här är ett rent hån mot rättssystemet och att det är en form av belöning från Trump-administrationen för de som utförde politiskt våld. Så att därifrån har det kommit väldigt starka reaktioner. Och det är ju också, demokraterna försöker ju stoppa det här på olika sätt rent juridiskt, men det kommer nog bli svårt. Mm.
Sen är det också, man har också intervjuat personer som varit chefer för IRS och skatteförvaltningen, och deras utsaga har ju varit att man aldrig har sett någonting liknande, och också ställt en del frågor kring, det har ju varit mycket snack om aktier som Trump äger och i företag som gått väldigt bra efter att de också blivit hypade av Trump. Man har då liksom i alla fall odlat en del misstankar om att det kan handla om sådana granskningar som Trump kanske inte vill se.
Mm. Vi kan väl lyssna bara lite grann på den person som ni nämnde här, nämligen den biträdande justitieministern Todd Blanche. För han var ju en utfrågning i senaten igår och fick då frågor om den här fonden, bland annat från den demokratiska senaten Chris Van Hollen, om hur fonden ska fungera.
Are there going to be rules that say that if you've assaulted a Capitol Hill police officer or committed a violent crime, you will not be eligible? Why not make that a rule?
I expect that, because I'm not one of the commissioners setting up the rules, I expect that there will
be rules. You're appointing four of the five members, aren't you, Mr. Attorney General?
Pardon me?
You're appointing four of the five members.
I am appointing all five members.
You can certainly set up the rules. I would hope you would make a rule that anyone convicted of assaulting a police officer or a violent crime is simply not eligible. They should not apply.
Ja, här hörde vi ett exempel på då en demokrat som var mycket upprörd över att det här kunde, de här skattepengarna skulle kunna komma då till exempel polismisshandlare från stormningen till del. Gina, det var också kritik ifrån republikanskt håll igår, men också som Roger var inne på, väldigt många rättsexperter som ifrågasätter detta.
Ja, precis. Och det är ju flera saker som kritiseras här. Dels det faktum att till exempel personer som har misshandlat poliser inte är uteslutna, att de också skulle kunna få skadestånd ur den här fonden, och också hur den är uppsatt. Det här att Trump försöker ta avstånd och säga att det här har inte jag med att göra. Samtidigt är det hans tillförordnade justitieminister som ska utse personerna som ska avgöra vilka som ska få skadestånd. Och den tillförordnade justitieministern är också Trumps tidigare personliga advokat. Och den här sammanblandningen av det personliga, privata och det offentliga, det får ju väldigt mycket kritik. Men många rättsexperter säger att det kommer bli svårt att stoppa det rent juridiskt. Och fonden är ju redan grundad och sätter igång och jobbar nu. Och det är ju ofta Trumps taktik, att han väntar inte in heller rättsliga processer eller vad domstolar kommer säga om detta, utan det här sätter fart här och nu.
Mm. Men Roger, vad bra. Jag ställer en enkel ja eller nej-fråga till dig.
Ja.
Är det här korruption?
Tänker du att jag skulle få ett kort svar?
Ja eller nej?
Ja, det är ju så, som Gina säger, hur ska man kunna stoppa någonting som är en del av en uppgörelse mellan justitiedepartementet, skatteförvaltningen och personer som har stämt skatteförvaltningen? Så på det sättet så verkar det finnas väldigt få möjligheter att stoppa det här. Men jag tänker att det här är ett bevis för Donald Trumps både hämndlystnad förstås, men också en gränslöshet i hans agerande just nu som visar sig på flera olika sätt. Men det här är ju någon form av ny höjd som han når här, där han alltså dels har stämt Skatteverket själv då, tillsammans med sina söner, vilket i sig är anmärkningsvärt som president, att man är med på en sån stämning. Men sen också att man då ser till att ett justitiedepartement, som många ifrågasätter justitiedepartementets självständighet just nu gentemot presidenten, man då ser till att få en uppgörelse som då ger en någon sorts amnesti historiskt, men också att man kan dela ut pengar då till exempel de som är dömda för misshandel eller andra brott i samband med 6 januari. Många tänkte ju att den här amnestin han gav när han upphävde alla de domar som har skett och alla de åtal som var på gång, att det i sig var en gräns för vad presidenten kunde våga sig på. Men det är tydligt att vi nu har nått en helt annan plats.
Mm. Hörrni, annat ämne. I natt så hölls de hittills mest omfattande primärvalen för säsongen. Och mest fokus var det på Trumps mesta republikanska hatobjekt, Thomas Massie, som stod mot en Trump-lojal utmanare i ett primärval i Kentucky. Gina, Thomas Massie, han fick känna av hur det är att ha gjort sig ovän med presidenten.
Precis, han åkte på stryk i det här primärvalet och får lämna kongressen och sin plats i representanthuset. Och istället blir det nykomlingen Ed Gallrine, den andra republikanska utmanaren som tog hem det här. Så att det här är ju verkligen en seger för Donald Trump. Och Trump har ju varit öppet kampanjat mot sin partikollega Thomas Massie länge och kallat honom för den dummaste kongressledamoten i historien. Och att det är väldigt viktigt att väljarna i Kentucky gör sig av med honom. Massie är ju, jag menar, han har gjort sig känd som kanske den mest Trump-kritiska i representanthuset. Det var han som drev på för att offentliggöra Epstein-dokumenten. Han har röstat nej till Trumps budget för att han var orolig för att det skulle öka statsskulden. Han är emot kriget i Iran. Så att de här olika ståndpunkterna som han har tagit mot Trump har gjort att Trump verkligen har velat bli av med honom, och det lyckades han med.
Mm. Roger, som sagt, det var många primärval i USA i natt. Kan du dra någon slutsats av hur populär Trump är utifrån de republikanska valen?
Jag skulle säga att om man tittar tillbaka, Thomas Massie kände jag var en sorts, alltså om inte Thomas Massie kunde stå emot Trump, trots att man ju från nyhetsmedier har rapporterat om Trumps sviktande popularitet, hur folk är emot kriget i Iran, att folk är oroliga för ekonomin. Trots det förlorar alltså Thomas Massie primärvalet. Det är ett bevis för Trumps makt. Och vi har ju sett det tidigare också. Bill Cassidy i Illinois, han förlorade också sitt primärval. Också en av de personerna som Trump utsett till en av sina måltavlor som han ville bli av med. Och vi också såg ju också i och för sig hur Bill Cassidy också gav tillbaka, kan man säga, genom att genast vara en av de republikaner som röstade för eventuella restriktioner när det gäller Trumps frihet att fortsätta kriget i Iran i senaten. Mm. Och sen så har Trump också bestämt sig nu i Texas och då valt att nominera Ken Paxton som är en omstridd politiker som många demokrater hade hoppats ska vinna primärvalet där. Och på det viset så gör han sig också kanske av med John Cornyn då, eller han gör sig av med John Cornyn. Men vi får se hur det går, det valet. Det är inte riktigt klart än.
Men han ger sitt stöd till Paxton.
Han ger sitt stöd till Paxton, då kanske han också förlorar sitt stödet hos en sittande senator, John Cornyn. Men nej, jag tycker det här är bevis för att Trumps makt över det republikanska partiet just nu är större än någonsin, och de här exemplen på etablerade politiker som förlorar sina primärval är ju också en varning för andra i kongressen vad som händer om man funderar på att protestera eller inte gå Trumps väg.
Mm. Ja, Gina, det var ju mest fokus på de republikanska primärvalen, men även demokraterna hade ju förstås primärval i natt. Gina, går du att säga någonting om åt vilket håll det partiet är på väg?
Där är det fortfarande en rätt splittrad bild, där det är svårt att säga vilken väg demokraterna ska ta framåt och framförallt vilken väg ska de ta i presidentvalet 2028. Ska man gå mer åt det centristiska hållet med en mer moderat representant, kandidat, eller är det vänsterkandidaternas år i år? Det är ju flera av dem som det har gått bra för när det gäller vänsterkandidaterna, men jag tycker inte att man kan se någon enad bild efter de här primärvalen senaste dygnet.
Roger, du gjorde en biken dödssynd, alltså du placerade en politiker i fel delstat.
Precis, Bill Cassidy hör hemma i Louisiana.
Mm, skäms du?
Ja.
Ja, okej. Med det går vi vidare.
Men född i Illinois, Roger.
Oh, det var någonting
det
där.
Så att du hade ja, lite rätt.
Ja. Så gör det när man snabbkollar, dubbelkollar och tänkte, nej men nu hade jag fel. Illinois var det han var född i tydligen. Ja.
Hörrni, vi går över till ett val som egentligen kanske inte skulle vara en så stor snackis, men som har blivit det. Det handlar om primärvalet till borgmästare i Los Angeles. Det primärvalet har inte ägt rum än, utan gör de det om ett par veckor. Roger, det handlar om en realitystjärna, Spencer Pratt, som går till val på att styret i LA är korrupt och odugligt. Vem är den här Spencer Pratt?
Ja, men jag tänker att det är ett tecken i tiden. Förra veckan pratade vi om USAs transportminister och hans bakgrund i dokusåpan Real World. Och nu är de en borgmästarkandidat som blev känd i USA genom en annan MTV-dokusåpa, The Hills, även om det här var lite senare, 2006 till 2010. Den blev aldrig så stor i Sverige kanske, men jag tittade slaviskt och nu har äntligen nytta för de här kunskaperna. Sen handlar det om några tjejer som flyttade till Los Angeles och hur de navigerade med dating, vänskap. De försökte ta sig fram genom olika praktikplatser i modebranschen bland annat. Och Spencer Pratt, han var den onda pojkvännen till en av de här tjejerna, Heidi Montag. Och de blev successivt elaka paret som intrigerade, spred rykten, bland annat om att huvudpersonen Lauren Conrad, att hon hade spelat in en sexvideo. Och så hittade de också på att hon skilde sig någon gång också, fast mest på låtsas för att hennes musikkarriär skulle gå bättre. De skrev också en bok om hur man blev känd. Och Spencer Pratts väg in i reality-tv har också att göra med att han var kompis med Brody Jenner, som alltså är sonen i ett tidigare äktenskap som Caitlyn Jenner var med i, alltså också känd som Bruce Jenner tidigare. Och Bruce Jenner är ju då pappa till hälften, eller Caitlyn är ju pappa till hälften av reality-klanen Kardashian. Så att allting är väldigt väldigt geggigt här. Och han är väldigt stolt över, jag lyssnade på starten på hans självbiografi igår. Han är lite stolt över att han 2011 i en enkät blev vald till USAs näst mest hatade person. Han slogs bara av, han blev bara slagen av en kvinna som hade mördat sitt barn. Men det kan vara så att den enkäten också bara hade vissa personer som de frågade om.
Alltså det var så mycket information nu så att det snurrar i mitt huvud. Gina, jag kommer väcka dig. Någon gång under natten ringer jag och så blir det läxförhör. Du Gina, varför ger han sig in i politiken då? Spencer Pratt.
Ja, för mig är Spencer Pratt mest känd ändå som Heidi Montags man. Så att jag försöker fortfarande vänja mig vid det här att se honom som politiker. Men det som fick honom att gå in i politiken, det var bränderna i Los Angeles. Det var det som väckte hans politiska intresse. Han startade sin kampanj efter att hans hus brann ner. Och han är ju superkritisk mot Los Angeles nuvarande ledning. Vill se till att det införs förändringar så att något sånt här aldrig kan hända igen. Han vill förbättra katastrofberedskapen i Los Angeles. Det ska vara snabbare insatser vid kriser av den här typen. Myndigheterna måste ta mer ansvar. Och förutom det så är det en ganska klassisk sådär lag- och ordning-agenda som han kör på med. Han ska rensa upp och få minska kriminaliteten. Och ett ganska populistiskt anti-etablissemangsbudskap dessutom. Mm. Så att det är väl grundpelarna i hans politiska plan.
Alltså populism och underhållning, det kan man väl säga utgör grunden för hans de här AI-genererade kampanjvideosarna. Roger.
Precis, där finns till exempel, det är inte han själv som gör dem utan det är Charlie Curran som gör dem, så att hans kampanj är då officiellt inte inblandade i de här. De flesta, alltså de AI-genererade, sen gör han ju en massa egna filmer också. Men det är till exempel, vi har fått se Pratt som Batman, och då är Bass, Karen Bass, den nuvarande borgmästaren, hon är Jokern och sitter i Jokersminkning. Vi har också sett liksom hur hovet rör sig då, alltså Gavin Newsom som guvernören sitter och äter kaka som en annan, eller tårta eller bakelser som en annan Marie Antoinette. Kamala Harris dyker också upp, och att han vill ge, i de här filmerna så ges det ju en bild av det demokratiska etablissemanget som någon som ungefär har lika mycket verklighetsanknytning som Marie Antoinette.
Mm. Vi kan väl lyssna på ett exempel, och i just den här filmen då som vi har ljud från så framställer han den sittande demokratiska borgmästaren i LA, Karen Bass, som Darth Vader, och den demokratiska guvernören Gavin Newsom som den här nazi-inspirerade kaptenen för dödsstjärnan, och Pratt själv är då Luke Skywalker.
You didn't finish burning the city to the ground in your first term. Make sure you finish the job in your second.
The only thing that can stop us is someone telling the truth. As long as they don't have any hope, the city's ours.
If one man's brave enough to think things can change, everyone will realize things can change. You need to stop him.
Går videorna hem bland
de väljarna? De har blivit virala i alla fall, och det finns ett stort stöd som man ser på sociala medier för Pratt, men det är lite oklart om alla de som stöttar honom finns i Kalifornien. Jag tror också det finns pengar som har flyttat in till hans kampanj utifrån också. Men jag har sett fnissiga kvinnliga podcaster också som tycker att det är härligt att han säger hur det egentligen är. För det han skildrar någonstans, det som skildras i AI-videorna men också i de han spelar in själv, det är ju ett Los Angeles där det finns mycket hemlöshet. I en del av AI-videorna så kan man se liksom hemlösa och drogmissbrukare som zombies som jagar vanligt folk på gatorna. Man kan se till exempel Karen Bass som går genom ett brinnande Los Angeles och lovar 4 år till av sitt styre. Men det han gör och det de här AI-videorna gör, det är ju fånga upp ett missnöje. En del republikaner jag pratade med i Kalifornien tyckte att det kändes som att delstaten var en enpartidelstat. Och det är också liksom den här bristen kanske på utmanare på lokal nivå. Det är ju kanske nästan otroligt att en borgmästare som Karen Bass skulle få sitta kvar på sin post efter den katastrof som ändå de här bränderna var, oavsett orsak kan man tycka. Och hon blev faktiskt också så pass skärrad efter att ha gjort en första debatt i tv med Spencer Pratt att hon backade ur nästa debatt inför primärvalen.
Mm.
Eller inför primärvalen. För just i Kalifornien har man ju bara de med två flest mest röster går vidare till slutomgången oavsett vilket parti man tillhör. Mm.
Men du Gina, som Roger säger då, sittande borgmästare, demokraten Karen Bass. Alltså hon var ju borgmästare under de här stora bränderna förra året. Märks det i stödet för henne?
Ja, det gör det, för att hennes popularitet har ju minskat efter bränderna. Men tittar man på, det är ju tre huvudkandidater i borgmästarvalet, och tittar man på dem så ligger hon ändå i ledning. Hon har 30% i de senaste mätningarna, Spencer Pratt 22 och utmanaren knappt 20. Så att hon är klar etta, men hon har inte egen majoritet. Så att det betyder att det blir förmodligen en andra valomgång i höst. Men just nu så ligger hon i ledning. Och Spencer Pratt har ju fått stöd från vissa etablissemangsrepublikaner till exempel. Kanske fick han faktiskt dödskyssen igår, spekulerar vissa medier. För att då gick republikanska senatorn Ted Cruz ut och gav sitt stöd till Spencer Pratt. Han ställde upp i en intervju och var väldigt kritisk mot Karen Bass, sa att hon har misslyckats. Och så hyllade han Spencer Pratt och sa att hans virala kampanj är helt awesome. Och det har fått vissa medier att spekulera i att det här var dödsstöten för Spencer Pratt, för att Ted Cruz har ju ett rykte om sig att ha förmågan att alltid satsa på fel lag. Det är liksom ett stående skämt att när Ted Cruz dyker upp på en match i amerikansk fotboll till exempel, då bävar laget som han hejar på, för det betyder att de kommer förlora.
Mm.
Så det kallas för Ted Cruz Kiss of Death. Det är halvt på skämt. Lite på allvar.
Okej, men om nu det här inte skulle slå in då att Ted Cruz har gett honom dödskyssen utan att han skulle vinna, Roger, vad är det för Los Angeles som vi skulle få se då? För det är ju en jättestad.
Det är en jättestad, och det är också en stad som där borgmästaren kanske inte har totalt inflytande. Och han kommer in också som en oprövad politiker utan kanske många försänkningar i det politiska etablissemanget och hur man driver en stad. Men med lag och ordning helt enkelt. Han tvångsvård för missbrukare till exempel, avhysningar kan vi tänka oss också. Det handlar väldigt mycket om det här med hemlösa och drogmissbruk i Los Angeles för honom. Sen är det ju en större fråga det här med bränderna, hur man ska få igång byggandet snabbt och sådär. Men Pratt har ju bland annat gjort sig känd då för att ha sitt kampanjhögkvarter, i alla fall det han lyfter fram, som då är en husvagn som står på hans nedbrunna tomt. Men nu har det också ställts lite frågor från medier som till exempel TMC, som är en sån här skvall- och paparazzi-kanal annars, men som nu möts Pratt-kopplingen också blivit en del av den här valkampanjen. Man tycker att han har liksom påstått att han bor i den där husvagnen, men egentligen så bor han i Santa Barbara. Eller eventuellt också på, vad var det, Bel Air Hotel tror jag också han har tagit in på ibland. Så vi får väl se om den gode Pratt klarar av en ordentlig granskning. Hans syster tillhör dem som säger att man inte ska rösta på honom i alla fall.
Mm. Ja eller nej, fråga vinnaren.
Jag säger som Gina brukar säga, jag är inte här för att spekulera på sådana sätt. Och vi får så sagt se hur det går, om han kvalar in till liksom finalomgången så att säga. Men också vad som händer när någonstans hans politiska motståndare får en chans att ladda om och granska Pratt. Nu kom han lite grann från ingenstans, och det kan ju... Å andra sidan är han ju en person som är öppen med att han varit en skurk och spelat rollen av en skurk under stora delar av sitt liv, och ganska öppen med sin smutsiga byk också.
Mm. Hörrni, då ska vi äntligen till bönemötet som hölls i Washington i helgen med anledning av USAs 250-årsjubileum. Och man ville helt enkelt, och nu citerar jag, återinviga Amerika till Gud. Gina, du var ju där. Ge oss en bild så vi fattar vad det här var.
Ja, det här var ett stort kristet bönemöte som pågick i söndags på The Mall, och det här var en del av USAs officiella 250-årsfirande. Så att det var flera tusen personer som hade samlats på The Mall, den här avlånga parken mellan kongressen och Lincoln Memorial, i ett särskilt inhägnat område där man hade byggt upp en stor scen. Scenen var inramad av vita pelare i romersk stil, och så var det mycket kristna symboler i fonden. Och på denna scen var det i söndags i stekande sol 9 timmar i sträck. Kristenbön, det var lovsång, det var bibelläsning och det var ett genomgående kristet tema. Och det var också ett väldigt tydligt högertema.
Mm.
Det var kyrkoledare som predikade, som ledde bönen. Men sen var det också många politiker och det var republikanska politiker som deltog. Donald Trump var med i ett inspelat tal där han läste ur Bibeln. Pete Hegseth var med, Marco Rubio, utrikesministern, representanthusets talman Mike Johnson. Så att en rad ledande republikaner, så ett religiöst ställningstagande från Vita huset och republikanerna, och Vita huset är också med och finansierar det här evenemanget med skattemedel.
Mm. Vi kan väl lyssna på vad en av dem du nämnde sa, nämligen krigsminister Pete Hegseth som talade då till den här människosamlingen via storbildsskärm.
Let us follow George Washington's example. Let us pray as he did. Let us pray without ceasing. Let us pray for our nation on bended knee.
Och Pete Hegseth, han pratade ju här om hur George Washington inte gav upp under ett centralt slag utan istället bad till Gud. Och det tyckte Hegseth också att man skulle göra där. Roger, just Pete Hegseth är ju en av förgrundsgestalterna för den här kristna nationalismen i USA. Vad är det han vill?
Nej, men han har ju genom att också använda sig gärna av bibliska begrepp och religiösa symboler när han till exempel pratar om kriget i Iran blivit en förgrundsfigur för den kristna nationalismen i USA. Och den är ju ofta kopplad till olika, vad ska man säga, mer friare samfund som kanske är helt självständiga och som någonstans gör sina egna tolkningar och mer evangelisk kristendom också. Och det här är ju en del av en större modell som handlar om förstås familjevärderingar, familjen som samhällets enhet, men också ett brott mot vad som ändå tidigare varit en tradition, i alla fall formellt i USA, som handlar om att man skiljs stat och kyrka åt, stat och religion åt. Men det där är ju liksom, man är sysselsatta väldigt mycket med en form av omskrivning av historien, eller man vill lyfta fram just vissa delar av historien som religiöst färgade och vill visa på hur starkt religionen har varit i skapandet av USA. Man vill ju också inom vissa sådana samfund som jag har varit hos prata om konstitutionen som en text som då är skriven under gudomlig påverkan eller gudomlig inspiration, vilket gör att man då ska bokstavstolka den och inte göra några moderna omtolkningar. Och sen används ju också den kristna nationalismen för att göra skillnad mot muslimer till exempel, och vilka rättigheter eller friheter som ska finnas för andra religioner i USA. Jag menar, det har ju varit ett slagfält till exempel med hur fotbollstränare som vill hålla en bön innan en match. Får man lov att göra det eller bryter man då mot den här friheten från religion som man också ska kunna få ha som medborgare i USA? Men det finns ju en stark våg här. Sen kan man ju se den här typen av evenemang också kanske som ett tröstpris. Det finns ju delar av den här kristna rörelsen som vill se starkare lagstiftning när det gäller abort till exempel. Där agerar ju inte Trump-administrationen nämnvärt just nu. Då kanske man gör någonting sånt här istället för att belöna och tacka för det stöd som Trump ändå fått från de här grupperna politiskt.
Gina, jag sa ju här att det här var för att återinviga Amerika till Gud som det här bönemötet bland annat hölls. Kan du förklara lite mer?
Ja, det här evenemanget gick under rubriken Rededicate i betydelsen återvända till Gud, att förnya och visa sin tro på Gud. Och många jag träffade pratade om det här som att det varit en period i USA som har saknat religiös inriktning. Men nu när Trump är tillbaka i Vita huset, då ska landet tillbaka till tron, tillbaka till kristna värderingar, menar de. Och en kvinna till exempel som jag pratade med sa att den här presidenten Donald Trump, för honom har kristna en annan status än tidigare.
Mm.
Och det var flera som pratade om Trump som utvald, att han är skyddad av Gud, att han har ett särskilt gudomligt uppdrag och det här att han överlevde flera mordförsök, och framförallt mordförsöket i Butler i Pennsylvania, ser de som ett tecken på detta. Så att det var en blandning av politik och religion. Och det här att man på det här sättet från Vita huset aktivt går in, att man använder skattemedel för ett just utpräglat kristet evenemang, där ministrar och presidenten själva deltar, det är ju något väldigt ovanligt, och det leder till diskussion. Och kritikerna menar att det här är ett brott mot konstitutionen, därför att Trump i praktiken gynnar just kristna, och USA har ju ingen statsreligion.
Mm. Du pratade ju då som sagt med en massa olika människor på mötet. Jag tänkte vi ska lyssna på några av dem.
I've come because I'm a patriot and I love our president, and I came to pray for the country.
It's exciting. Just it's such a blessing just to be here.
And it's encouraging to me. I think more it's going to encourage a lot of Christians to say there's more of us than we realize. Yeah. And it's time to stick together.
And what does it mean to you that the president is here today?
Oh, it is amazing, because we need a president that loves God. He is, you know, bringing America literally back to God.
He's supporting, he's wanting this for Christians to come together.
There are some protesters outside questioning whether this aligns with the separation of church and state. What would you say?
When it comes to church and state, you know what? Listen, you in the state, if you love Jesus, I mean, hey, That's just it. That's what I have to say about it. Yeah.
Gina, de verkade väldigt nöjda med det här mötet.
Väldigt nöjda. De vi hörde är Jenny från Michigan, Terry och Brenda Kennison från Upstate New York och Vicky Hayden från North Carolina. Och när jag frågade de här besökarna om kritiken, hur står det till egentligen med separationen mellan kyrka och stat, så sa en av dem som vi hörde att det är inget problem. Om man bara älskar Jesus så tillhör man den amerikanska staten. Och de jublade verkligen över det här evenemanget. De tackade Gud för det de beskriver som ett nytt kristet uppvaknande som nu håller på att ske i USA. Och de hyllade Donald Trump för hans ledarskap i de här frågorna. Att han skyddar kristna, som de ser det. Och så pratade de mycket om patriotismen också. De såg det här som ett kristet evenemang och ett patriotiskt evenemang. Och det var ju helt, jag menar, vi vet ju hur stort stöd Trump har i den här gruppen bland konservativa, kristna, evangelikala väljare. Det som brukar kallas kristna högen. Och det var väldigt många röda Trump-kepsar i publikhavet denna mycket speciella bönedag i Washington.
Du, Roger, är det så att bandet mellan kristna, vita evangelikaler och republikanerna under MAGA har stärkts?
Ja, väldigt mycket så. Och det är också tydligt att banden fortsätter att stärkas. Att det inte bara är någon som man förhandlade om, som jag var inne på tidigare, kring abort med för att få vissa röster. Utan man bygger ju vidare på det här och blir allt tydligare i sin retorik när det gäller också USA och bilden av USA som en kristen nation byggd på kristna värderingar, och att den, som jag var inne på tidigare också, att man liksom går tillbaka och försöker hitta stoff och bevis för att oavsett formuleringar i konstitutionen så vill man ändå göra det tydligt att det var kristendomen som byggde denna nation.
Mm. Du, Gina, en sista fråga om det här bara. Alltså, de som var på det här massbönemötet, vilken väg vill de att USA ska ta efter Trump?
Ja, det var inte uttalat på det här mötet, men de är överhuvudtaget väldigt nöjda med den väg som Trump har slagit in på. Och de är väldigt nöjda med att Trump har utsett konservativa domar i högsta domstolen som har rivit upp den nationella aborträtten. Det är ju en viktig fråga för många i den här gruppen. Och det här var ett möte som verkligen präglades av just den här blandningen av religion och politik, och präglades av en sorts MAGA-kristna. Och just den där sammanblandningen, det pekar ju kritikerna på som inte bara ett problem utan också ett potentiellt brott mot grundlagen. Och det var demonstranter utanför avspärrningarna hela dagen som protesterade högljutt mot det här evenemanget. För de menar att det här är en sorts maktövertagande från kristna nationalister. Och det är ju flera framträdande personer inom den rörelsen som har uppenbart väldigt nära band till Vita huset och till Donald Trump. Och det menar kritikerna är ett stort problem.
Och sen har vi ju en president som också ju själv har sagt att han blivit räddad till livet efter attentat och liknande av Gud, för att han har, vi har ju till och med det i vår signatur, tror jag. Mm. Så det är ju också en president som spelar på sitt gudomliga uppdrag.
Mm. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med Gina?
Jag har svårt att släppa den här skjutningen som var i måndags. Det är så mycket som har hänt den här veckan. Men svårt att släppa den mot ett islamiskt center i San Diego i Kalifornien. Och det här är en skjutning som polisen nu utreder som ett hatbrott. 3 personer sköts till döds. Det kunde ha blivit ännu värre eftersom det var också en skola i den här byggnaden. Så att barnen fick ju evakueras och söka skydd. De misstänkta gärningsmännen är 2 tonåringar, 17 och 18 år, som hittades döda efteråt och som av allt att döma har tagit sina egna liv efter attacken. Och det utreds alltså som hatbrott. Det finns medieuppgifter om att de här 2 hade spridit nynazistiska och rasistiska budskap och hade hatiska budskap mot både muslimer och judar till exempel. Och polisen har i efterhand nu beslagtagit mer än 30 vapen som tillhörde en av de misstänktas föräldrar. Så att 30 vapen fanns hemma i huset, inklusive pistoler och gevär. Svårt att släppa.
Mm. Roger?
Stephen Colbert gör sin sista kvällsshow på torsdag. Hans talkshow blev ju så att säga cancelled. Inte så att säga, den blev cancelled. Och anses vara en del av en uppgörelse helt enkelt, för att ett sammangående mellan 2 företag, ett uppköp av Paramount, skulle bli av. Då passade man på att offra Stephen Colbert för att inte regeringen eller staten skulle krångla till den där mergen eller sammangåendet. Men han verkar vara en glad person som till och med har sagt i intervjuer att hans liv kanske räddades. Han är 62 år gammal och det tar tydligen på krafterna att göra den där talkshowen flera dagar i veckan. Och nu ska han ju göra film av Sagan om ringen istället. Skriva manus tillsammans med sin son. Men det är ju många frågetecken. Dels kring vad som ska hända med Paramount och CBS i framtiden. Men också förstås vad som ska hända med talkshowen. Detta amerikanska kulturella fenomen som verkar också sjunga lite grann på sista versen. Även om nedläggningar och kritik av Donald Trump har kanske också fått de här programmen att vara hetare än på länge. Och en politisk kraft som folk ser till. Men tack och hej i alla fall imorgon kväll i USA.
Mm. Hörrni, jag tänkte bara, vi kör den här. London forever, whatever the weather, these streets are our home. The group chat's going off. Declan is the man of the game, I agree, Mom. And my heart will leave you never. My blood will forever run through the stone. Alltså, det är så gulligt. Man skulle se Roger och Gina som 2 fågelholkar här. Alltså,
vad är detta?
Den här var till er, Gina och Roger. Mina 2 mest fotbollsintresserade vänner. Igår vann ju Arsenal Premier League och vi är i England nu. Och här sjöng den amerikanska skådespelaren Anne Hathaway, som just nu ses i Djävulen bär Prada 2. Detta är en referens som jag antar att ni är mer bekanta med. Här sjöng hon Arsenals egen sång. Och den här vill jag spela för er. Jag vill också säga grattis till Arsenal. Det är inte USA, men Anne Hathaway är i alla fall amerikansk.
Hon är också väldigt jobbig och den åsikten förstärktes ju av detta, känner jag.
Ja. Och därmed,
jag förhåller mig opartisk.
Ja, och därmed sätter vi stopp för den här podden. Okej? Okay? Ja, okay. Tack för att ni var med, Roger Wilson och Gina Lindberg. Producent var Anna Iversen. Jag heter Sara Stenholm och vi är tillbaks på fredag.